Ja, då kanske vi ska fortsätta. Och då är det så att när vi gick upp till studentcaféet där, det var några som missade det tror jag, gick åt olika håll. Foo bar är studentpubben. Där serverar de öl på onsdagar och liknande.
Och det är också kaféet, eller hur?
Bakom kaféet där. Så ni har ju rätt att gå dit. Jag vet inte hur det är nu på torsdagar till exempel, eller tisdagar. Det får ni undersöka själva. Vad sa du? Ja, fredagar kanske det. Jag vet inte. Det här är ju studentaktivitet, så jag har ingen koll på det riktigt. Ni kan gå upp dit och fråga och kolla någon. Men i varje fall ni som inte var uppe där på andra våningen. Går ni upp en trappa så finns alla de här undervisningslokalerna, mängder med grupprum och ett studentfika, subventionerade priser. Så ni behöver inte gå ner alltid om ni inte vill ha den excellenta maten som de har här på grundvåningen.
Är den bra eller?
Ja, den är jättebra. Smakar bra. Jag tycker det. Den är väldigt god. Får jag inte säga det? Är det rakt? Jag fick andra frågor här av Sibora. Sipora med P. Hon frågade mig om, det här ser ju roligt ut att ni har flera filmstudios och medialab här. Och då berättade jag att vi har även en sån här green screen som man kan faktiskt, meningen man ska göra inlämningsuppgifter som inte är i text utan i form av kanske att man uppträder eller något. Och så kan man se Manhattan i bakgrunden eller något sånt där och vidare. Det finns ganska stort bibliotek. Och då sa du, Sipora till mig, att det vill du göra? Kanske. Och då blir det så att då får Sipora göra så att hon får ju presentera här. Och presentera precis som alla andra på sitt eget sätt. Bakgrunden i ämnet och lite den här teorin, vad hon tyckte var intressant. Och några frågor till alla andra. Det är det som är liksom kärnan i det. Det ska starta en debatt, ska starta en inlärning här inne. Och sen får du leka med de killarna i studion där och göra den här filmen. Och så lämnar du in filmen som en inlämningsuppgift. Så det hoppas jag skulle bli jätteroligt om du gjorde det.
Eller det är folk som jobbar i den här studion alltså, som har tillgång till
den. Ja, du har tillgång till den. Och då ska vi se här.
Hur kan man veta och lära sig med det? Jag är också intresserad. Jag vet, det kommer många.
Lord of the Rings-berget.
Som ett exempel, jag tyckte det var hemskt roligt ett tag, så jag höll på att leka med det själv. Och då gjorde jag så att jag kopplade ihop flervalsfrågor med dramatiserade såna här debatter. Och försökte tyckte att det var kul då. Så man kan göra filmer i den studion.
I mean, the whole purpose of an organization must be somewhat to be in
försökte skapa någonting där det kom fram ett bra budskap.
People working within the organization and economically.
Well, I agree with the economically part of this, but I don't really understand why the question of balance, which I understand here, is more a psychological or social.
Vi ska ju inte titta på de här filmerna, men det finns mycket sådana filmer här med frågor och svar som kan användas som inlärning, även för att klara tentan då, om man ska locka med det. Det var några frågor till på rasten som jag tyckte alla borde känna till. Var det någon som, vem var det som frågade mig någon? Spelar ingen roll.
Vi pratade också om dina frågeställningar just om det finns möjlighet att visa och skruva till dem eller justera dem så att de passar ändamålet just eller om de är specifika huggna sten.
Precis, ja. Och det var jättebra att du tog upp det. För jag var inne på det lite tidigare. Jag har delat upp den här kursens teoretiska material i 45 delar tror jag det blev i slutändan. Ni är ju inte 45, ni är 38 stycken. Finns lite extra alltså. Och de här delarna, det är inte tänkt att det här är något livsviktigt utan det är för att det ska vara separata ämnen. Så ni kan se det som en, ett ämnesområde och utifrån det här ämnesområdet har ni rätt att själv skruva till det. Så kraven är det som står någon annanstans här på hemsidan. Det är alltså att det ska ha ett teoretiskt innehåll som relaterar till det vi tar upp under kursens gång. Och det kan vara svårt för er att just idag känna att det har det. Men om ni börjat läsa boken och börjat förstå lite av det här systemvetenskapliga perspektivet, så kommer ni känna att ja, men det här är ju faktiskt relevant. Jag tycker det är relevant. När ni sen gör er presentation så kan det ju hända att ni, om man ska måla fram på väggen, att någon tycker eller att jag säger att jag tyckte inte det var så mycket systemvetenskap i det hela, eller det var bara en historia eller något, att det skulle vara intressant om du tog med lite mer av den här dimensionen. Och så kanske någon annan i klassen säger det också, att ja, men det här relaterar ju till någonting annat, finansiella flöden eller vad som helst. Och ja visst, då får ni inspiration, då kan ni göra det och då kan ni liksom fullfölja inlämningsuppgiften i slutändan. Det är fullständigt omöjligt för er att kunna göra liksom något perfekt i början, första försöket, utan det ska ju växa fram under kursens gång. Så att ni känner att ni blir inspirerade, att det blir roligare och roligare hela tiden. Jag behöver gå igenom iLearn, tror jag. Det var du ställde en fråga om det, så det ska jag göra nu med en gång. Vi tittar på det här lite, ska vi se. Då är det så här. Det här iLearn, det är Moodle heter de här systemen. Och Moodle är sån att här kan man göra väldigt mycket användarinteraktion. Det vill säga man kan skapa grupper, man kan ha möten. Vi använder inte så mycket det här systemet, den här kursen, för att det är tillräckligt krångligt för er ändå. Men det man kan göra är att man kan gå in då och lägga in, välja två sådana här ämnesområden. Ibland har jag gjort det som frågor för att underlätta, men se det som ämnesområden. Och sen kan man alltså, som Kim har gjort, hon har valt här två frågor som hon tänker hålla en liten dragning om. Och det kommer starta en diskussion. Den diskussionen kommer ge Kim ännu mer inspiration. Vi ställer frågor, vi undrar varför tycker du så, hur är det så? Jag kanske kommer med någon lite tips att det finns där och där någonting. Ja.
Fråga där, tar man sina båda frågor samtidigt?
Bra fråga från dig. Man kan ta sina båda frågor samtidigt. Jag kan tänka mig att ni vill göra det. Jag kan tänka mig att det kan kännas behagligt. Men om ni av någon anledning skulle dela upp det på två olika gånger, kan ni göra det också? Om jag fortsätter, ja. Okej.
Okay.
Det är kanske ödets vilja att du ska improvisera.
Nej.
Okej. Okay. Hoppar vi över det. Det som kan hända, om jag fortsätter bara ta Kim som ett exempel. Hon kommer om en stund att presentera någonting här. Vi kommer diskutera det. Säga vad det var, vad tyckte var intressant. Det kommer uppstå nya frågor. Och allt det här gör ju att Kim kommer tänka fram och tillbaka. Jaha, man kan se det så och så och så. Och sen har Kim på sig här då mer tid än alla andra 8 veckor på att fullfölja det här, skriva vidare. Och sen bör då inlämningsuppgiften vara klar som det står 15 december så att alla ni andra har chans. Ni kan gärna bli klara innan 15 december, men så att det ska vara så att ni ska ju opponera på varandras eller ge varandra tips i slutändan. Det är ett klassiskt sätt. Nästan alla lärare på denna institution kör med sånt för att ni ska få tillräckligt mycket personlig feedback från tillräckligt många människor. Och då i Kims fall så har hon då väldigt gott om tid på att göra ett bra jobb och sen har hon tid att uppdatera det och lämna in innan den 17 januari när inlämningsuppgiften absolut måste vara inne. Den slutgiltiga färdigputsade efter det att det har kommit in alla de här kommentarerna från andra studenter. Så, och så här ser iLearn ut då. Tanken är att man ska kunna, man väljer ämnen, så det är bara en liten grej. Om man tittar tillbaka här då så är ju de här systemen är gjorda ungefär som Facebook eller LinkedIn och sånt. Att man kan liksom tycka till här efteråt också. Man kan tycka att Det var ett väldigt roligt seminarium, men tyvärr missade alla det som var min huvudpoäng, kanske någon vill skriva. Så kan hon efteråt få det sista ordet.
Vi skulle ju bestämma var någonstans man skulle lägga upp sina inför ens
föredrag. Ja, just inför föredraget. Ja, precis. Och då vill jag ha det. Då tycker jag att det absolut bästa är att man lägger in det där man lägger in sin fråga. Det är mycket lättare för alla andra att hitta. Och jag tror jag har sagt det också någonstans där på webben. Jag minns inte varenda ord i alla instruktioner. Ja, vi bestämmer det nu. Bestämmer det en gång till. Jag tror det finns bestämt redan. Vi bestämmer det en gång till. Ja, om Kim nu hade velat lägga ut lite, och det kan man inte begära första gången. Så här har hon bara skrivit fråga 8, men hon kunde skrivit så här: jag tänker gå igenom alla olika delar av systemdynamikens olika faser eller något. Och där finns det några krångliga saker som jag tänker fokusera på. Och där finns det speciellt två frågor som jag har till alla. Det är: hur kan man göra si och hur kan man göra så? Om vi hade sett det nu hade det varit lättare för oss. Ja.
Jag tänker att om det är så att man till exempel vill gå in idag, så om det är så att till exempel en person vill gå in idag och bara ser några frågor som man, den här vill jag liksom paxa för att jag tycker det här är jätteintressant.
Ja, ja.
Men kanske inte ännu vet hur man vill fördjupa sig i de frågorna, då kanske man då kan börja med att bara skriva fråga 8 och liksom förklaring kommer innan seminarium.
Förstår du?
Alltså, för det kanske man vill komma med precis innan.
Absolut, men det har ju uttalat många önskemål här att innan seminariet i god tid ska det finnas någonting.
Ja, i god tid.
Mm. Men om man kan paxa, och man ska ju helst ha någon god ursäkt om man paxar för saker och sen lämnar det. Så man bör ju tänka till när man paxar.
Tänkte bara komma som kommentar. Det är bara du som kan göra edit. Vi kan bara göra reply. Mm. Så vi får göra det som svar. För det står när man lägger upp att du har typ 30 sekunder att redigera. Mm. Sen är det upplagt.
Ah, men då, det är bra att du påminner mig. De här systemen kan man ju trimma in på många olika sätt. Skulle det vara så att jag inte har gjort det här riktigt perfekt, då kan man alltid göra så på Kim, att Kim själv kan skriva ett svar till sig själv. Och jag kan skriva ett svar till Kim här och säga att roligt, men hur går det med X? Och så finns den, och det kan ju Kim göra själv i en beskrivning. Jag glömde säga det här och det här. Så det finns lösningar på det. De här systemen ska vara någorlunda väl uttestade, men de där redigerings... Okej, 30 minuter. Men missar man 30 minuter kan man lägga till en kommentar till alltså. Ja, inga mer frågor här för närvarande. Då är det ju viktigt att Kim får chansen ordentligt, och då får det bli ett sånt här experiment att... Vill du komma fram, Kim? Ta din presentation. Då får du myggan om du har den någonstans, stoppa någon ficka eller något sånt där. Den kan man sätta fast någonstans så här lite lätt.
Okej. Okay. Oj, kan
låsa. Och så har jag den andra mikrofonen här.
Jag bland annat då. Jag är först ut här då. Det blir spännande. Se hur det blir. Jag har lagt upp det här lite mer som ett vanligt föredrag. Så min fråga då handlade om, den första i alla fall, om vad systemdynamik är och hur den används i simuleringar med dynamiska förändringar. Och när jag satte mig med den här frågan då så tänkte jag, jaha, hur ska jag förstå det här? Så jag började försöka reda ut lite begrepp och sökte mig till Nationalencyklopedins definitioner av till exempel dynamik. Man kanske har en liten förståelse av vad det är själv, men jag vill i alla fall ha någon slags lite mer tydlig definition. Så Enligt Nationalencyklopedin så är i alla fall dynamik den mekanisering som beskriver kroppens rörelse under inverkan av krafter. Alltså läran om kroppens rörelse. Och man kan säga då alltså att det handlar om rörelsens orsaker. Och vad får kroppen att röra sig? Och motsatsordet till dynamik är ju statik, att någonting är statiskt och stillastående. Och som jag försökte förstå det här då, så skulle dynamik kunna innebära att om jag trycker på det här bordet så flyttas det framåt. Eller om vinden blåser så rör sig löven på marken, som ett exempel, för att göra det lite mer konkret. Och det andra begreppet som jag funderade kring var simulering. Och det är också enligt Nationalencyklopedin så beskriver de det som efterbildning av ett förlopp. Att representera ett system med ett annat i avsikt att studera dess dynamiska uppförande. Eller som de också skriver att under laboratorieförhållanden träna behärskandet av system. Så det handlar lite om kontroll. Och ja, det finns ju då, som ni säkert vet, i flygsimulatorer. Och jag läste till exempel i tidningen, jag tror det var säkert ett år sedan eller något sånt där, om att när man tar körkort så istället för att åka ut med bilen så kommer det kanske att börja startas upp en, ja, vad man ska kalla det, körkortssimulering, där man får öva på riktiga trafiksituationer bakom en skärm med någon liten ratt, typ som ett dataspel, som ett substitut eller ja, ett tillägg till att köra ut i trafik. Och om man ser till den här tjocka boken av Giacchetti, eller hur man nu uttalar det, så beskriver han systemdynamiken som en teori som menar att system bör ses som sammanhängande grupper av enskilda delar. Så det är flera delar som hänger ihop till ett system då. Och genom att avbilda eller utforma det här systemets struktur så kan vi lättare förstå och förutse hur systemet kommer bete sig även i framtiden.
En kort kommentar lite där bara. Jag tycker du gör en fantastiskt bra inledande föreläsning här. Jag har ju glömt att göra alla de här definitionerna och nu gör du dem, så jag är jättetacksam. En liten tillägg bara, när man definierar system så är det ju mängder med olika delar som samverkar dynamiskt.
Mm.
Och de samverkar dynamiskt mot ett gemensamt mål. Det är att alla delar måste liksom uppfylla hela systemets mål för att det ska vara ett system. Som ett tillägg, annars var allting perfekt.
Vad bra, det är bra att du kontrollerar. och författaren Giacchetti då, han gör ett exempel med att, eller beskriver det som att systemdynamiken har sitt ursprung i datasimulering bland annat och beslutsfattande. Och att systemdynamiken också används inom företagssystem. Och de två viktigaste, eller vanligaste verktygen heter causal loop diagrams och stock and flow, ja, simuleringsmodeller. Och de här, den första varianten, de återkopplande orsakssambandsdiagrammen, alltså causal loop diagrams. Jag försökte översätta det för att förstå det lite bättre, men jag vet inte om det hjälpte så mycket. Men, de framställs i alla fall som system med flera växlande innebördes system. Alltså ett system som har olika system i sig. Och de här variablerna inom systemet består av flera beståndsdelar som har olika intressen. Förklarar han det som. Just vad ett intresse är. Kanske du kan lägga till någonting?
Ja, jag kan kommentera det. Det finns ju system på alla nivåer. Det finns mekaniska system som går som urverk. Och sen finns det organisationer som man ser som system. Så när man ska förbättra en organisation, den ska gå med vinst eller något sånt där, så kanske man vill införa lite IT. Men stoppar man bara dit några datorer så går företaget sämre, så man måste förstå dynamiken i systemet. Vad är det, hur samverkar alla delar? Och ibland har man levande system, det vill säga att de här systemen består av subsystem som själv lever sitt eget liv. Och om de systemen inte balanseras så suboptimeras de, det vill säga systemet blir korrupt. Det kanske blir som det kan vara i politik och alla möjliga organisationer, att någon liten del ser till sina egna intressen. Eller som en cancercell som plötsligt tycker att det är kul att växa på eget sätt och slippa koordineras med kroppen längre, så blir det en stor cancersvulst. Eller en korruption i en organisation. Det finns liknande universella principer för hur den här dynamiken går till. Och man behöver då göra simuleringar som du beskriver för att förstå komplexiteten.
Mm.
Allting gör man för att få en förståelse. Varsågod.
Mm. Och de här beståndsdelarna som jag pratade om, de länkas samman på grund av beroende på vilka olika handlingar de har, och skapar då relationer. Och syftet med det här causal loop diagrams är att framställa en uppfattning om hur den här strukturen ser ut. Och i boken så pratar han om positiva och negativa system. Eller ja.
Det är positiv och negativ feedback.
Ja, feedback. Det var det. Ja. Det är så mycket att tänka på här. Feedback. Och har vi någon penna?
Visst har vi det.
Här.
Ja.
Han förklarar det då som det, ni ska få sida så ni hittar det lätt sen. Men att ja, jag kanske ska hitta min fusklapp så jag inte ritar fel, det vore ju tråkigt. Nej, jag är ute och cyklar. B ska det stå här. Det här är då ett positivt system. Om man tänker sig att man är i en bil och den här bilen drar lite åt vänster. Så här, du är ute och kör och så drar den lite åt det hållet. Och om det här då är ett positivt system så fortsätter det att dra liksom ännu mer. Att, det fortsätter åt samma håll som tidigare, kan man kanske förklara det som. Alltså, om relationerna i systemet är positiva och att om A ökar så ökar också B. Och om A minskar så minskar B. Så de hänger ihop på det sättet. Och de rör sig i samma riktning. Men då om C ska vi se här, minus. Och det här är då tvärtom, att om du kör i den här bilen som drar lite åt vänster så vill du ju rätta till det och försöka svänga ratten åt höger istället för att komma tillbaka. Då jag ska titta på vad du beskriver det, för det är svårt att tänka och förklara samtidigt. Men det här är då negativt, och om man ser att C ökar så minskar det. Och om C minskar så ökar det. Så om det är liksom tvärtom jämfört med A och B där uppe. Och en fortsättning på det här är att det kan vara en fördröjning inom där feedbacks, med feedbacken. Att om du har E, ska det vara plus eller minus där? Det kanske inte spelar någon roll egentligen. Det är, båda gäller, antar jag. Så här är då, så här ritar man när det är en fördröjning inom system, eller inom den här feedbacken. Att säga att du försöker styra på den här ratten men att det inte händer någonting förrän om ett tag. Då är det en liten fördröjning i den här feedbacken.
Får jag lov att komma med några exempel bara?
Absolut.
Jag tycker det är så väldigt bra det här, och det är grundläggande när man gör simuleringar i systemdynamik. Man kan ta exemplet det här med, det den positiva feedbacken, positiv respons, kallas förstärkning ibland. Det är ungefär att om något får en positiv förstärkning så är det för att det ska öka. Ju mer förstärkning, ju mer ökar. Det är ungefär att gör man någonting bra och så får man en bonus i pengar för det. Så gör man ännu mer av det här och då får man ännu mer pengar och då gör man ännu mer av det. Liksom det är en funktion så att det växer och växer och växer. I systemdynamik säger man att när det är en positiv feedback så får det saker att växa. Växa mer och mer och mer och mer ända tills det kraschar. Men om det bara fanns positiv feedback så skulle systemen dö. De skulle växa ihjäl sig. De skulle bli obalanserade. Så det du sa om negativ feedback, det är för att balansera systemen. Så det negativa gör att om någonting händer, om temperaturen stiger för högt i ett rum stängs värmen av. Och om temperaturen sjunker för lågt i ett rum sätts värmen på. Och den negativa feedbacken är alltså alltid för att balansera. Negativ feedback balanserar, positiv feedback ökar. Du sa ju det redan, men jag säger det en gång
till,
bara
jättebra.
För att man glömmer ibland bort det.
Kan du, ja, här. Kan du upprepa en gång till, det sista du sa? Om
det positiv, negativ feedback är därför att balansera, för att hålla någonting på någon viss nivå. Och den positiva feedbacken är där som förstärkning för att tala om att det här ska fortsätta. Och när man talar om feedback överhuvudtaget kan man säga att informationssystem och datorsystem och sånt fungerar mycket utifrån feedbackprinciper. Sen kan man eskalera det och tala om stora organisationer. Hur ser feedbackstrukturerna ut? Och då behöver man också formalisera, skapa modeller för att överhuvudtaget kunna förstå organisationerna. Och du har just beskrivit de grundläggande komponenterna. Och det här med ett uppehåll, ett delay, det är ju när feedbacken kommer lite för sent så det går lite för långt. Men fortsätt, varsågod.
Ja, och den här andra verktyget som vi pratade om, först var det causal loop diagrams och den här andra stock and flow. Det handlar om att man kan se ett system som stock, alltså lager, och flow, flöde. Och lagren handlar då om, det kan exempelvis vara antalet varor eller individer eller mängden pengar eller information. Medan flödet snarare är kopplat till rörelsen eller förflyttningen av de här faktorerna inom systemet. Och den andra frågan jag skulle svara på om hur systemdynamiken används i simuleringar med dynamiska förändringar. Det är ju kanske lite svårt att läsa sig till, men jag funderar, gissar jag. För jag hittade inget sådär jättekonkret om just det i boken eller böckerna. Men då funderade jag kring att hur skulle det här kunna gå till då? Tänkte att jo, nej, men man borde ju behöva analysera och se vilka parametrar som påverkar systemet. Till exempel om vi tar det här rumsexemplet att, med temperatur. Att om det är solinstrålning i rummet så borde det vara en faktor som påverkar bland annat. Och hur reagerar systemet på dynamiska förändringar? Och ett exempel skulle ju kunna vara att bygga en modell utifrån den informationen som man har samlat in med hjälp av analysen och ta reda på vilka konsekvenser som det här får för själva systemet. Och som Victor tänker på också som de skriver att sker det en förändring på ett ställe i en av parametrarna så påverkar det också hela systemet. Så en förändring som sker här påverkar kanske hela organisationen eller ja, en avdelning eller liknande.
Får jag en kommentar där? Mm. Det är ju det som motiverar att ni är här. Just den sista grejen att ibland så förstår man inte det att varför kan man inte gå in i organisationer och bara ändra lite här och där och bygga upp lite fram och tillbaka. Och svaret på det är att om man ändrar i en komplex organisation, om man ändrar i ett stort system så påverkas delar som man kanske inte hade en aning om. Man kanske vill lösa politiska problem genom att ändra någonstans så skapar man nya politiska problem. Man kanske vill höja effektiviteten i en organisation genom att göra något så går effektiviteten ner för att man inte har förstått systemdynamiken. Och just därför behöver man göra modeller av organisationer. Och när man gör modeller så är det alltid de här grundläggande sakerna som du går igenom som är det viktiga. Hur hänger de olika delarna ihop? Hur påverkas de olika delarna i organisationen av varandra? Så det är det som är själva grundtanken i allt som du är inne på, fram och tillbaka. Mm.
När jag skrev det här så kom jag tänka på att tror jag ganska klassiskt exempel just det här med växthuseffekten. Alltså stora, väldigt stora globala och svårlösta frågor. Till exempel om koldioxidhalten ökar på jorden. Vad får det för konsekvenser för vårt väder, temperaturen, nederbörd etc. Så det är ju många olika parametrar som spelar roll. Och summan av kardemumman är väl att med hjälp av de här systemen så ska man ju lättare kanske det inte blir, men det är i alla fall ett sätt att försöka förutse vilka förändringar som kan ske.
Ja, här finns det någon som har en fråga.
Ja,
absolut, det är det som är meningen.
Alltså jag, bara för att se om jag förstått, kan man ta som exempel på ett sådant system nu? Har det varit rätt mycket rabalder i media om att den här budgeten i några små paragrafer som har kommit nu innehåller nedläggning av, ja, det är massa lärare på utländska universitet som ska kallas tillbaka. Man ska lägga ner till exempel, det var massa olika delar. Och där har man då rasat ut och sagt att man förstår inte hur mycket den här svenska undervisningen på utländska universitet betyder för hela den svenska marknadsföringen så att säga av Sverige och hur mycket kringeffekter positivt marknadsföring det innebär. Kan man se det som en del av systemteori att man inte har förstått att det också har en betydelse för hur man ser på Sverige utomlands? Man inte har tänkt på det riktigt.
Det är det som är, där behövs systemteori.
För man tänkte att man skulle spara lite pengar.
Tänk på att du inte har en mikrofon.
Helt rätt. I sådana fall behövs systemteorin som säger just orsak verkan i många olika led. Och det själva att vi är här igen då, det är för att ni behöver som ledare veta att ju högre upp i organisationen ni kommer som ledare, ju större komplexitet måste ni kontrollera. Och när man kontrollerar komplexitet utan att veta hur delarna hänger ihop, då stannar karriären där, för då går man inte vidare, då gör man stora misstag. Så ni behöver kunna det tänkandet, helhetstänkandet. Att se organisationen som en helhet där alla delar hänger ihop. Det är det vi håller på med här. Varsågod.
Nej, jag tänkte bara som sista grej på just den här frågan. Ni kan läsa mer om det här i Meadows. Den här med spiralen på, eller vad det nu, vad heter sån här? Som man leker med i trappan när man var liten i alla fall. På sida 37-43. Så står det som jag 37-43. Ska jag gå direkt över till min andra eller?
Ja, det kan du, eller vi kanske ska ge dig lite respons först. Ja. Du ska få en applåd. Mycket tydlig och klar presentation. Väldigt bra. Det kan finnas, fanns några delar jag kommenterar där. Det tycker jag du kan stoppa in lite exempel och sånt där. Det är alltid bra att få saker alla ska relatera till sånt som är riktigt, riktigt konkret. Annars tyckte jag det var mycket klar. Vad tyckte ni andra? Vad tyckte du?
Ja. Hej. Jag tyckte det var intressant. Och jag blev intresserad av att höra hur man kan arbeta med de här feedback-looparna som du pratade om. Om du tänkte på någonting på det, eller hur man liksom arbetar med det rent praktiskt. Vad man får feedbacken ifrån, om du fördjupar i någonting inom det. Eller du.
Ja, jo. Och det är ju det vi ska göra under kursens gång, så man kan ju inte begära att du ska ta hand om hela kursen nu för att du gjorde det första.
Det hade varit
lite
tungt.
Men det är en bra fråga, och det är ju precis det som många andra här kommer ta upp, för ämnena är ju uppdelade i det. Hur kan man tillämpa systemteori på exempel? Och en del ämnen är ju just väldigt konkreta exempel där man behöver visa att hur löser systemtänkandet det här?
Det jag skulle vilja tillägga är att det här är ju först punkt 5 på den här listan av 8. Så jag tror att hade vi haft punkt 1 till 7 innan så hade det nog blivit lite mer sammanhängande. För det jag pratade om är en liten påbyggnad av de övriga punkterna. Eller om du hade kanske pratat om lite mer...
Nej, du har helt rätt i det. Men det är fint att du tar upp det, för det säger lite om hela systemteorin. Och det är att när tillvaron blir riktigt komplex, då kan man inte längre alltid ordna den i specifika sådana här fack. Då kan man inte alltid vara rationellt tänkande, utan då kan det behövas ett lite mer holistiskt tänkande. Det vill säga att varje del i sig kan beskriva helheten. Ungefär som varje cell i hjärnan potentiellt kan nå varje annan cell i hjärnan av de 10 miljarder cellerna, så kan den här holismen då visas att i varje liten enskild del finns också helheten. Varje cell i kroppen innehåller ju DNA för att skapa en ny människa och så vidare. Så visst, det hade varit lättare om vi börjat från början, men den här kursen blir ju lite anarkistisk. Och det konstiga med det är att när någonting blir riktigt, riktigt ordentligt komplext så att man knappast längre förstår det, då behöver man bli väldigt just anarkistisk och konkret. För annars så fastnar man i byråkratifällan, i byråkratidöden. Och det kommer vi studera också så småningom. Mera respons till talaren.
Eller?
Ja,
tack.
Tydligt och klart.
Jättebra.
Ja, vad bra.
Att om man ändrar en del av ett system så då, då påverkas andra delar också i och med att de hänger ihop. Och min fråga till dig är att hur kan man veta det i förväg hur de hänger ihop då? Så att då vet man att om jag ändrar den här så då kommer andra delar då påverkas. Så hur kan man studera så att, jag menar att i en organisation så det finns ju...
Jag tror det är det som är svårigheten. Mm. Att man inte riktigt vet, eller?
Exakt, och det är en mycket bra fråga, för det är ju därför, det är det vi ska lära oss på den här kursen. Hur kan man se vad som händer? Om man avskedar några människor så blir det billigare och effektivare, eller är det något annat som går sönder då? Och svaret på frågan är att som ledare ansvarig för en stor organisation behöver man se helheten. Man behöver ha en modell av hela organisationen i sitt huvud. Och den kan ju man börja med att göra väldigt formellt sådär, rita diagram och flödesdiagram och statistik och sånt. Och till slut när man är riktigt yr i huvudet så förstår man ändå ingenting. Men då krävs det att man har en mognad att kunna leva sig in, att uppleva en organisation som man förstår en annan människa ungefär. Man kan relatera till den. Man förstår någonstans att det är inte bra att göra så här, för det är någon som tycker illa om det. Det är något subsystem här som inte blir motiverat om vi gör det här. Och slutprodukten av den här kursen är att du ska veta det. Och du kanske inte kan ens förklara exakt matematiskt eller statistiskt varför det är så. Men du kan säga att det, numera är det så att man följer vissa generella principer för att komplexiteten ska fungera. Till och med i teknikvärlden. Om man tittar ut genom fönstren, inte här, men om man tittar runt i Kista ser man att det är Ericsson överallt. De har lagt om hela sin organisation nu. Från att ha varit ett klassiskt, helt rationellt tänkande till att istället börja lite bottom-up med agil programmering, agil systemutveckling. Agil betyder på svenska lättrörlig. Det ska vara flexibelt. Så alla gör allting och springer omkring och är helt vilda. Och så blir de plötsligt mer innovativa. Lite Google-känsla över det hela. Jag spinner iväg lite. Vad tyckte ni mer om det här om talaren?
Nej, jag tänkte bara Erik som fick kritik för att man har så mycket omorganisation.
Ja, de hade det förr, men nu blir det ju en omorganisation hela tiden i och med att det är lite anarkistiskt. Men det går att debattera länge. Kan man hitta fördelar och nackdelar med varje perspektiv? Har vi något mer att säga om det här? Jag tycker det är jätteroligt att det blev en diskussion, det blev en debatt, och dessutom så blev det ju precis det som man behöver introducera en sån här kurs med. Vad är det systemvetenskapliga perspektivet? Någon som vill diskutera mer, säga något? Du såg ut som du ville säga något.
Nej,
men,
nej? Jag höll med om vad du sa.
Du höll med, bra. Det är bra med exempel att beskriva på tavlan. Det är absolut, det håller jag med om. Så det är bra att alla tänker på det som presenterar. Att även om någonting är ganska klart och tydligt så fler exempel om och om igen, fler analogier, så blir allting mer begripligt.
Innan jag hade kommit i ordning och skulle börja skriva allt så där, så hade jag lite svårt att hänga med på uttrycken och så där. Mm. Så att kan man skriva upp på tavlan kanske också. När man är så okunnig och så här, inte riktigt känner igen loppar och det hade översatt till bra. Mm. Kan man gärna förtydliga. Tänker du, ja, till nästa. Du har ju en till här nu, eller hur?
Ja. Den är lite annorlunda upplagd.
Ja. Ja. Och det här kan är lite mer konkret. Tänka på också. Man är inne i det själv, men för att hänga med. Ja. Kände jag att jag blev lite så här, oj, och nu vill jag skriva, det där lät så bra.
Ja.
Så man kan pausa kanske ibland, eller?
Absolut. Det är jättebra att kunna illustrera. Nu har inte du haft chansen att göra det. Alla andra, några ska ju göra en film och så vidare i slutet.
Men det är spännande att se. Ja.
Egentligen borde det vara så. Det är ju något vi kan tänka på under kurs. Det här har jag inte gjort för en sån här variant av en kurs. Man kan tänka sig att det blir upprepade presentationer, att du gör det här en gång till så småningom. Det finns tidsmöjligheter för det. Att vi kör det liksom i en ny vända där alla får se liksom en mer slutprodukt. Vi kan tänka på det. Vi kan tänka på det. Har vi en omröstning om det om några gånger här. Varsågod, nästa variant.
Det här blir lite roligt. Presenterat två gånger efter varandra. Men den här andra frågan är fråga 8. Den förra frågan var fråga 5 för övrigt. Den senare här då handlar om självorganiserande principer. Med några underfrågor. Och det handlar om varför människor inte strävar efter att förstå hur självorganisation fungerar i omgivningen. Varför det kan vara skrämmande med självorganisation. Och om självorganisation kan hota maktstrukturer. Ja, och jag började med att kika helt enkelt i Meadows som skriver lite om det här. Inte så mycket kanske som man skulle vilja, men författaren förklarar i alla fall om att de självorganiserande principerna handlar om att det är systemets förmåga att strukturera eller sammanställa sig själv. Att skapa en ny struktur. Att lära sig av sina tidigare misstag. Att skapa omväxling och variation, till exempel. Och systemorganisering handlar om makten att lägga till, förändra eller utveckla system. Alltså att förändra sig själv, skapa ny struktur och nytt beteende. Och författaren berättar också om var man kan hitta det här i verkligheten, så att säga. Och biologerna kallar ju det här för evolution, medan generellt i samhället så kan man kanske beskriva det som teknisk utveckling eller social revolution. Och ja, här inom i den här byggnaden inom systemvetenskapen så kallar de det för självorganisation. För att jag vill hela tiden säga självorganisering. Är det samma sak eller är det någonting annat? För jag vågar inte riktigt variera begreppen.
Det är samma sak. Självorganisering tycker jag låter bäst.
Jag får med att det stod självorganisation i uppgiften, så därför använder jag mig av det. Men det kändes som att självorganisering flöt på bättre. Men då vet jag att då kan man använda båda
kanske lite språkligt begreppen. Var det befinner sig i språket.
Nej, för jag tänkte att det skulle lika gärna kunna betyda någonting annat. För vi var inne på det i någon
just det.
Tidigare kurs.
Nej, var det någon kommentar på det?
Jag tänkte att när du svarar att du håller upp mikrofonen, annars tror jag inte jag kan
hörs. Okej.
Okay. Tips.
Yes. Bra.
Meadows beskriver då självorganisation eller självorganisering som den starkaste formen av resiliens. Känner ni till det? Ja, plasticitet var ett ord jag hittade av, i förklaringen av begreppet.
Det finns många definitioner av det. Man brukar ibland säga att det är ett systems förmåga att återskapa sig själv, som till exempel i naturen.
Det jag skulle säga. Ja. Okay, ett systems förmåga att återhämta sig vid en, ja, om någonting händer. Till exempel, tänker koraller även. Där finns det ju många, ni vet kanske att de håller på att, ja, det är typiskt sådana system som, jag vet inte hur jag ska förklara, men de utstår många olika påfrestningar utifrån. Till exempel turister som kommer dit, och man ska ju inte peta på dem till exempel. Men det kanske någon gör, och det är en störning, och det finns säkert många flera. Och det här korallrevet har ju då en förmåga att återhämta sig kanske en gång, två gånger, beroende på hur svåra störningarna är. Men sen efter x antal gånger så kanske den inte har samma förmåga till resiliens. Och då just för just korallreven, eller inom ekosystem generellt, så kallas det att det blir en så kallad flip, eller att systemet helt enkelt inte klarar av de här stora påfrestningarna längre. Som ni märker så resiliensbegreppet används en hel del inom naturvetenskapen. Och som sagt, självorganisation eller självorganisering här då är den starkaste formen av resiliens. Och ett citat som jag gillade från Meadows, där hon beskriver det häftiga med självorganiseringen, är att, som hon uttrycker det, a system that can evolve can survive almost any change by changing itself. Och det är på sida 159. Människor strävar inte kanske vanligtvis för att förstå det här. Det var en av frågorna. Den här självorganiseringen. Och min tanke, som också Meadows var inne på när jag läste om det, var det här med att man är lite inkörd i sin vardag och hela den biten, så man är väl kanske lite snäv i sitt tankesätt, men också det här med att man inte vågar, att det handlar om trygghet och en framförallt rädsla för att tappa kontrollen, tror jag. Som det här med robotar, att de skulle behöva eller börja göra människoliknande uppgifter, att det skulle vara ett hot mot oss människor till exempel. Och det kan ju tyckas lite läskigt och skrämmande. Och Meadows säger också att encouraging variability and experimentation and diversity means losing control. Så ja, nej men att man tappar kontrollen kanske, att inte ha samma kontroll som man är van vid att ha till exempel. Inte samma trygghet eller ja, vana. Det blir någonting nytt helt enkelt.
Jag kommer in och komplettera det lite grann. Ja. Det är ett grundproblem då i systemteorin. Det är det här att själva orsaken till att man vill systematisera, orsaken till att man vill använda datorer överhuvudtaget, det är att man vill göra saker effektivare. Och så fort man vill göra någonting effektivare så behöver man formalisera och standardisera, stoppa in allting i fack. Så som man gjort sedan mänsklighetens begynnelse, när bönderna lärde sig att odla, så växte plötsligt hela den mänskliga populationen på jorden. När man lärde sig att standardisera tillverkningen i industrin, så kom industrialismen. Som då man behövde standardisera för att kunna använda maskiner. Och då gjorde den formaliseringen att allting blev effektivare. Man tjänade mer pengar, man växte i makt och så vidare. Man använde det här tänkandet, formaliseringen, och då kontrollerar man verkligheten genom att man säger att den måste vara på ett visst sätt. Det måste fungera på ett visst sätt. Baksidan på det är att när man gör någonting automatiskt, när man automatiserar tillvaron som man gör med system, så blir de ju rigida. Och det vill säga det blir en slags byråkrati. Så paradoxen är att man gör saker för att det ska bli effektivare. Och när det väl blir effektivt så är det inte längre flexibelt. Då har det ingen resilience längre, som du var inne på. Och vårt samhälle då, det har blivit ruskigt effektivt. Men vi kanske har missat lite poängen där i den här resilience. Det måste finnas en flexibilitet, ungefär som i människokroppen, att man hela tiden kan ändra sig. Och nu hade du en kommentar.
Ja, då blev min kommentar, om det då är rigid och oflexibelt, då blir ju organisationer mer sårbara. Kanske då för förändringar och kollapsar lättare.
Exakt. Man kan säga att den dör till slut. Så vi människor, vi söker trygghet. Och så vill vi ha mycket pengar, villa, Volvo, Vovo och allting. Och sen har vi byggt ett mausoleum mot oss själva, färdiga att dö. Det vill säga, när vi fått all makten så dör vi för att vi blir så rigida och stela. Det är åldrandets princip. Det här att man har kontroll över någonting så mycket så att man inte längre lever. Och då blir det ingen resilience. Då blir man inte motståndskraftig. Så det,
jag tänker företag då som har sånt behov av vara rörliga och förändliga som Ericsson
ja. Absolut, det blir företagens död. Man har gjort undersökningar på det. Fortune 500, de största företagen i världen, för vad det var 40 år sedan, de flesta idag är döda. Och varför dog de? Varför gick de i konkurs? Slutsatsen som de här tänkarna har gjort, några supergurus i USA, några Nobelpristagare och andra, är att de slutade lära sig någonting. Men det är inte så enkelt så att man alltid kan vara fri och öppen och flexibel. Utan för att få makt måste man ju lära sig kontroll. Ju mer kontroll, ju mer makt. Det är bara det att man fastnar i den och då dör man. Hur undviker man att fastna i makten? I den kontrollmakten man får när man lyckas systematisera. Nu är vi inne på nästan metafysiska frågor. Det här borde vara sista föreläsningen. Men det blir ju så hela tiden. Från det lilla till det stora. Förlåt, varsågod.
Ja, fortsätt. Det är ingen fara. Men ja, Medde också förklarade lite som sagt om kopplingarna till biologin och till människokroppens egna system som jag tror du också var inne på, det här med celler och DNA, att ja, de här DNA-strängarna består ju bara av 4 bokstäver och hon pratade om enkelheten i systemen. Men också så var hon inne på mänskliga tankar som omvandlas och skapas till nya idéer och hur det hela tiden förändras och skapas nytt. Och som lite historisk bakgrund till de här självorganiserande principerna så beskrev Meadow det som att man har sett de här principerna som nästan som mystiska eller som ett mirakel. Och att det har varit som bakomliggande krafter. Någonting så här lite ja, men svårtolkat, ja, mystiskt helt enkelt. Och Meadows sa att only a divine creator could bring forth such a creation. Var hon inne på, även om hon sedan ifrågasatte om det finns någon divine creator då, men och vidare då så sa hon också att complex and delightful patterns can evolve from quite simple set of rules, som sagt det här med DNA-strängen, att den innehåller endast 4 bokstäver och liknande, och ja, kort och gott att det, om man ser det som ett stort fat eller en tallrik med massor med information, lagrad information som man kan plocka ifrån, så väljer man ut och testar och förändrar och utvecklar det. Så skulle man väl kunna sammanfatta det. Det var det jag hade att säga.
Har vi någon feedback, några tips, några reaktioner? Ja, här kommer mikrofonen till dig.
Jättebra Kim. Ja. Tycker du är otroligt modig ja. Och imponerande att du är först ut så här. jag har inte läst med då. Jag har inte fått boken ännu. Det är kanske så med flera av oss. Jag tänker, och jag vet inte om du också kanske tänkte på det. Det är ju roligt och intressant med de här metaforerna från biologin. Samtidigt som jag tänker att hur har du själv funderat på organisationer? För då har vi ju människor och sen har vi ju då system. Och jag förstår ju liksom metaforerna i biologin. Mm. Men jag försöker liksom på något sätt få in det då i sammanhanget bara utifrån det här nu som jag pratat om. Mm. Har du själv funderat på några bra metaforer?
Jag har läst ekosystem lite, bara någon kurs, men det är väldigt likt just i alla fall grunden med det här med feedbackloopar och hela den biten. Så jag fastnade nog i det. Att jag tyckte det var vad spännande. Det här var ju ganska likt det jag läst tidigare. Så jag har nog inte faktiskt utvecklat den tanken.
För när du berättade om de här korallreven, då ploppade det upp i mitt huvud en trädgård. Alltså jag gör vid ordning en trädgård och gör den jättefin och sen lämnar den, så kommer ju den att växa igen, eller hur? Mm. Och sen kan vi ju hålla på jättemycket med jorden och till slut så kanske vi på något sätt har fått ordning på den, eller så växer den igen helt och hållet om vi lämnar den. Men i en organisation där vi har människor och där vi har system och vi har olika datasystem och vi har oftast många olika datasystem i en organisation. Vi har inte bara ett system utan vi kanske har 5-6 olika system. Men det kanske den här kursen ger svar på. Men det kanske är någon som vill plocka upp den bollen också. För jag förstår ju problematiken. Men jag tänker, hur kan vi liksom koppla det här till verkligheten då? Hur kan vi, för teoretiskt är det ju lätt att förstå att saker och ting ska hänga ihop. Men hur förstår vi problemen? Har aldrig sugen att svara.
En kort kommentar bara. Jag tycker väldigt bra. Det behövs ju en länk till just de tekniska systemen. Jag älskar metaforer, så jag brukar alltid, precis som du, ta in massvis med metaforer från biologi och sociologi, psykologi, kvantfysik och allt möjligt. Det är ju jätteroligt. Då kan man förstå hur stora system fungerar. Men du har ju helt rätt i det. Du får inte bara bli exempel. Det ska vara någonting relaterat helst till datorer, organisationer och liknande. Jag kan inte begära att Kim ska ta hela kursen på en gång. Men det är ju en bra länk. Det är ju det vi ska göra. Vi ska göra det under kursens gång. Så att så fort vi talar om något fenomen så bör vi få med det viktigaste av allt. Organisationen och hur den relaterar till IT-världen och datorer och så vidare. Varsågod.
Jag tänkte kasta mig in då i den där frågan och debatten kring hur man kan koppla till organisation. Jag uppfattar det som att egentligen så gör vi det kanske mer komplicerat än vad det behöver vara. Så ser jag de här metaforerna att DNA är ju väldigt avancerat och samtidigt väldigt enkelt. Och det som du också nämnde var att egentligen handlar det om, eller om det var du, om att prata med varandra och faktiskt möta människor. Många gånger så gör man kanske inte riktigt det för att man inte vågar eller är rädd och frågar de som ska använda systemen till exempel. Vad behöver ni av systemet? Innan vi designar det så att säga. Eller hur vi ska jobba ihop. Vad har du för förväntningar? Eller vad vill du? Och hur ser du på det här? Så själva kommunikationen om att två människor behöver mötas och prata med varandra blir då den förenklingen egentligen. Och det är ju inte alltid så enkelt, det vet vi ju. Men alltså, jag gör den kopplingen att man kanske gör det mer avancerat än vad det behöver vara. Många gånger. För att man hoppar över de här. Det är så jobbigt att möta andra människor liksom.
Ja, både och. Du har rätt att det kanske är enkelt när människor möts. Men det ska man vara riktigt bra på att systemera och se helheten, så ska man ta med den komponenten i beskrivningen. Och det är ju det du sa också. Men det är inte så att man bara ska göra det, för man behöver även se det abstrakta och det konkreta på en gång. Och det som du sa, att man behöver veta varför ska vi använda system överhuvudtaget. Användarvänligheten är ju grundläggande när man bygger system. Och människors motivation är grundläggande när man designar en organisation. Så det du säger är egentligen några av de viktigaste systemkomponenterna. Så det måste med. Men det är inte så att man bara kan ha det, utan man måste ha tekniken också. Var det någon mer? Eller du kanske ville svara också på den kommentaren?
Nej, jag hade inget direkt sådär.
Nej. All right.
En detaljfråga. Ordet resiliens, finns det på svenskan? Alltså det är ett väldigt vackert begrepp. Men har vi ett ord i Svenska Akademins ordlista för detta?
Jag tror vi använder resiliens. Alltså, men jag minns inte riktigt vad vi gjorde till exempel på den här ekosystemkursen. Men jag tror att det var resiliens vi använde.
Det är väl som resistance, eller?
Resistance är motstånd.
Eller inom socialt arbete så betyder så resilience eller motståndskraft att det är liksom individens motståndskraft, till skillnad från yttre risker och faktorer som kan finnas för att en människa hamnar i ett socialt problem. Så finns det liksom en individens resilience, individens motståndskraft är också ett element.
Jag håller med om din definition, men den är lite mager tycker jag, för det är ju dessutom återbyggnadsmöjligheten. Okej, det finns ju motståndskraft i, antar jag. Men det är ju också återbyggnaden av det.
Mm. Men finns det i ordets definition eller någonting systemvetenskapen har lagt in i definitionen?
Jag är inte så bra på definitioner av resilience. Vi får ta det till nästa.
På Wikipedia står det upplagt utifrån om det är ekologisk, social, organisatorisk eller barn- och ungdomspsykologi.
Ordet finns. Du hade något förut, vill säga.
Jag tycker om mikrofonen. Nej, jag ville bara säga att jag tyckte att det var en väldigt bra presentation, och jag har ju läst, och hon tar ju upp mycket biologiska exempel, och för mig underlättade det jättemycket när jag läste boken att jag kunde förstå de här begreppen som är ganska svåra annars. Jag tänker att du gjorde det väldigt enkelt. Jag tycker att du också gjorde det mycket enklare. Så,
ja, vad bra. Men som sagt, jag hade hoppats kanske lite på att du hade kört någon slags introduktion. Och sen att jag hade kunnat bygga på den, för det blir kanske lite konstigt om jag dyker in någonstans mitt emellan och pratar om saker som kanske...
Du kan introducera många begrepp ändå, så det var bra.
Ja, var bra.
Du har lyckats med ett konststycke trots att det var extremt svårt. Bara det är ju fantastiskt.
Tack.
För det andra är det bara jättebra. De kommer ihåg nu.
Ja.
Ja, då är vi färdiga helt och hållet.
Får jag koppla loss mig från den här? Mojängen.
Och då har jag en fråga till er. Tack ska du ha. Vi bör kanske ha lite raster. Man brukar ju ha egentligen 4 timmar, ska man väl ha egentligen 4 raster. Nu har ni bara haft en rast. Minst en rast till, och klockan är nu 4. Ska vi säga 10 minuter, vi ses igen, eller vill ni ha en kvart? 10 minuter och gå lite tidigare. Det säger vi. Ses vi här igen 2 minuter, 12 över 4 ses vi här igen.